God morgon eller god middag kanske man ska säga. Jag ska läsa dagens evangelium. Och det är ifrån Matteus evangeliet, 5 kapitel 38-48. Står på sidan 15:15. Vi läser i Jesu namn. Jesus sa: ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med 1 mil i hans tjänst, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och ber för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda, och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga som er fader i himlen är fullkomlig. Och Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för ditt heliga ord. Jag tackar dig för att det gäller idag också här i Kristinehamn, för oss här i Betlehemkyrkan. Tack för att du vill visa oss någonting idag, Herre, vem du är. Hur vi ska leva våra liv i gemenskap med varandra. I dagens tema, medmänniskor. Hur vi är mot varandra, hur vi behandlar varandra. Tack för att du är ett föredöme hur du var mot din nästa och dina medmänniskor. Och även mot dina fiender. Välsigna oss i Jesu namn. Amen. Vi vet alla att andra världskriget ägde rum mellan 1939 och 1945. Hela världen stod i brand på grund av Hitlers framfart över stora delar av världen. Men det är väldigt få av oss här som levde på den tiden. Är det någon som levde på den här tiden? Barbro levde, och Gösta och Marietta. Bengt, nej. Han Bengt levde också. Har ni några minnen från det här då? Det är frågan det. Ja, lite minnen. Marietta också minne. Och Marietta kommer från Finland. Och jag pratade med Irja, som är också med här i vår församling. Hon fick faktiskt fly ifrån Finland där hon bodde på grund av att ryssarna kom. Fick lämna sitt hem. Hon var inte speciellt gammal, ett litet barn. Så det är väldiga omständigheter en del kan bli utsatta för. Nu ska vi be för henne sen, för hon har åkt in på sjukhus idag. Eller igår, för något med magen igen. Men vi ska be för Irja. Vi vet också att Norge, våra grannar, och Danmark blev ockuperade. Och vi vet i vår historia att Palestina blev ockuperat 63 år före Kristus. Och att judarna slutligen fördrevs från sitt land 70 efter Kristus. Och då hade man förstört både templet och Jerusalem. Och vi vet att Israel bildades inte förrän 1948. Och det är under de här åren då, under den här ockupationstiden, när romarna hade Israel, det är då Jesus verkar bland människorna. Och vi vet att judarna, de väntade på sin frälsare som skulle befria dem från romarna. De trodde på en kraftig krigsmakt som skulle förgöra dem. Och jag kan tänka mig att våra nordiska grannar, danskarna och norrmännen, de väntade på någon som skulle kunna krossa Hitler och som skulle kunna befria dem. Så jag har full förståelse för att många som Jesus mötte blev provocerade när han säger så här, att man ska vända den andra sidan till när man blir slagen. och man ska älska sina ovänner och be till och med för de som förföljer oss. Tänk om någon hade sagt detta till våra danska, norska och finska vänner, att ni ska älska dem som ockuperat ett land och dessutom be för dem. För det är just detta Jesus säger i dagens evangelietext, att ni ska älska era fiender och be för dem. Och där ingick säkert både tullindrivare och romarna. Jesus han predikar kärlek och inte vedergällning. Och Jesus säger i början på den här texten så här, att ni har hört öga för öga och tand för tand. Och den här vedergällningsprincipen vänder sig Jesus kraftigt emot. Tanken med den här lagen var egentligen bara att man hade man blivit utsatt för ett brott, så skulle man få ett motsvarande straff på det som hade orsakat den skadan mot den här personen. För i tredje Mosebok redan i 19:18 så står det så här: du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Vi vet dock att den här principen var vanlig under antiken, men det var absolut ingenting som Gud stod bakom. I Petrus brev, första Petrus brev 3:9, så står det: löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse. De här jordiska lagarna vi lever efter med rätt och straff, de måste vi ha. Och så måste det vara. Men mitt i de här lagarna så kommer något alldeles nytt i den ordning som råder i Guds rike. Och det är de himmelska lagarna som Jesus uppenbarar för oss genom sitt liv och gärning. När vi följer Jesus i hans fotspår så får vi klart för oss hur de himmelska principerna fungerar, så att vi till och med kan älska våra fiender. Som Guds barn kan vi avstå vår rätt. Och vi kan till och med ta den andra sidan. Om vi blir slagen så kan vi ta till den andra sidan. Vi kan göra det. Vi behöver alltså inte alltid ha rätt, utan i de flesta fall så kan vi vika ner oss och ge den andra rätt. Det är någon som har sagt att man ska välja sina krig. Men ibland måste vi faktiskt också svara för oss. Både Jesus och Paulus gjorde det. Vi vet att Paulus han gick till rätta med, när han fick en dom, och sa så här: jag är minsann romersk medborgare, så här kan inte göra mot mig. Och även Jesus gjorde det, att han svarade för sig. Och vi ska läsa det stället från Johannes 18:19-23. Och det är i samband med att han har blivit gripen och ska korsfästas, om det var samma dag eller dagen därefter. Översteprästen frågade Jesus om hans lärning och hans lära. Jesus sa: jag har talat öppet till världen, jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga den som har hört mig vad jag har förkunnat för den. De vet ju vad jag har sagt. En av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sa: ska du svara överste prästen på det sättet? Jesus sa: har jag sagt något som var fel, så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig? Så vid rätt tillfälle så ska vi svara också. Ibland kan vi vika ner oss, men vi ska inte alltid gå i strid med människor. Hur ska vi då bemöta vår medmänniska? I dagens text så ger Jesus oss en hel manual faktiskt vad vi kan göra. Han säger: processa din vän med att du ska ha din skjorta, så ska jag ge honom din mantel också. Och tvinga någon att gå en mil, så ska du gå en mil till med honom. Och är det någon som ber någonting, så ge honom det. Och är det någon som vill låna någonting, så låna till den personen som vill låna. Och så står det då: älska era fiender och be för dem som förföljer er. För Jesus är det självklart att vi ska göra gott mot våra vänner. Men även om det som kommer i vår väg, i Gamla testamentets text idag, så vill jag inte det nu, så står det så här att därför ger jag denna befallning: öppna handen för din broder, för den fattige och den nödlidande i ditt land. Så det är, vi ska också se den fattige och den nödlidande i vårt land som vi ska hjälpa. Och vi ska också älska och be för våra fiender. Så det är en fråga vi ska ställa oss idag. Vad kan jag göra mot min medmänniska? Och det som jag tror jag vill att vi ska komma ihåg. Att vi ska göra mer än vi har tänkt oss. Herren pekar på det här att vi ska göra någonting mer för vår nästa än vi själva har tänkt oss. Att göra någonting mer. Min svärmor Vivian, hon brukar göra en att göra lista när man kommer dit, och så ska man beta av de där sakerna, klippa gräs och klippa häck och skura trappan och sådär, va. Och så stryker man av det där då. Och jag tror det är väldigt praktiskt att göra en sån där lista. Jag känner att det finns saker och ting som jag borde göra mot min nästa. Vissa personer som jag har varit i kontakt med som jag inte har gjort. Så jag skulle vilja göra en lista. Det här ska jag göra. Den här måste jag kontakta. Så gör gärna en liten lista på vad du ska göra mot din medmänniska. Dagens text så står det så här att det blev sagt: du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Och då kommer det, gör vi det, så blir det en konsekvens av det. Om vi älskar sin nästa och hatar fiender, jag ska säga, det blir en konsekvens av det. När vi gör det, att vi älskar våra fiender och ber för dem, då blir konsekvensen att vi blir vår himmelske faders söner och döttrar. När vi gör det så blir vi vår faders himmelske faders. Vilket löfte! Vi kommer bli himmelens söner och döttrar när vi gör som Jesus säger. När vi älskar våra fiender. De sista åren som polis jobbade jag med brott mot barn. Och jag hade blev även utbildad som förhandlare. Och när jag förberedde mig för denna predikan så tänkte jag så här att, men vad konstigt, den här utbildningen jag har fått i brott mot barn och förhandlingen, metodiken vilar på de himmelska välsignelserna. Men det var ingenting som var uttalat. Men det var det liksom att föräldrar som hade slagit sina barn, och vissa fall barn som hade förgripit sig på sina barn, hur skulle man behandla dem? Det viktigaste var att skilja på handling och person. Och försöka se människan bakom den här handlingen. Kunde man inte se den här skillnad på sak och person, då kan man inte jobba med det. För det var många som sa, som jag jobbade med, jag skulle aldrig kunna jobba med detta. För jag skulle bli så arg. Så skulle jag göra. Och när det gäller polisförhandling, när man förhandlar med någon som hade förskansat sig eller någon som var väldigt trött på livet eller något liknande, så gällde det så fort som möjligt att bygga förtroende för den personen, att den personen skulle ändra sitt beteende. Och det gjorde man genom att aktivt lyssna. Vad säger den här personen just nu? Kan jag gå den här personen till mötes på något sätt? Kan jag få en kontakt med honom? Så det gällde att få en plattform att stå på för att den här personen skulle kunna ge sig och komma ut. Jag tror jag berättat den här händelsen tidigare om en förhandling som jag hade för några år sedan i Karlstad. Men då får ni höra den en gång till. Man jobbar ofta två och två när man var förhandlare. Och vid det här tillfället så hade en man som hade blivit i bråk med sin fästmö. Och han hade börjat slå sönder lägenheten där han bodde, högt upp i ett hyreshus i Karlstad. Och jag för mig att hon också var där inne. Och det var mycket glas i lägenheten, och han hade ställt sig i fönstret och hotat att han skulle hoppat, och han hade viftat med någon kniv. Och polisen, en grupp med poliser försökte komma in där i hans lägenhet. Men han barrikaderade sig, så de kom inte in. Så då ringde de på förhandlare, och det var jag och en tjej som hette Anneli. Och då hade vi som en princip, hon och jag, hon var väldigt, tyckte väldigt mycket om kyrkan. Så hon var med på det att innan vi började förhandlingen så knäppte vi våra händer. Och så sa vi, gode Gud, hjälp oss nu med den här mannen. Och det brukar hon vitt och berätta för de andra att så gjorde vi när vi började förhandlingen. För metodiken var att man verkligen skulle samla sig innan man ringde upp. Men vi ringde upp i alla fall den här mannen som var där inne i den här lägenheten. Sönderkrossade glaset. Det var rätt mycket folk utanför också som var med. Och hon ringde. Och hon fick en kontakt med den här personen. Och han svarade liksom ganska otrevligt i första läget. Och så börjar hon få en kontakt med honom i alla fall. Och hon hittade vissa saker som hon kunde anknyta till och liksom börja bygga ett förtroende. Och så säger han så här att jag kommer aldrig ge mig. För jag är så fruktansvärt hungrig. Och ger jag mig nu så kommer jag inte få mat på flera timmar. Och då tittade vi på varandra, jag och Anneli, och sa, vi kanske kan ordna det här med mat. Så då sa Anneli så här, vill du ha en pizza? Va? Ska ni med en pizza? Ja, vi kan fixa en pizza åt dig. Gör ni? Ja, men nu blir det svåra. För nu skulle jag säga till en kollega att köpa en pizza. Aldrig i livet att jag går och köper en pizza åt en buse. Men jag hittade till slut en som åkte iväg och köpte en pizza. Och han fick, någon bar upp den här pizzan och skickade in genom dörren. Och han åt upp sin pizza och han gav sig. Sen hade vi en diskussion om det här efteråt. Och de allra flesta tyckte att det var väldigt bra. Vi slapp någon som hoppade från fönstret och han blev mätt och sådär. Men, så att, och det var faktiskt en himmelsprincip i det här. Att vi gör någonting mer än någon kan tänka sig. Men nu ska vi gå till mästaren själv. För att se hur han omsatte det här evangelietexten till praktisk handling de sista dagarna han levde. Vi vet att Jesus var i Getsemane. Han bad för sig själv att han skulle helst avstå det här som han skulle gå in i. Och han bad att sina lärjungar skulle vara med honom och be och vara vaka. Men de gjorde ju inte det, vi vet att de somnade. Men sen så kom då hela den här vaktstyrkan med Judas i spetsen när han skulle bli förrådd. Då möter han först Judas och så säger han så här. Min vän, vad gör du här? Judas som skulle förråda honom. Min vän, vad gör du här? Och så kommer nästa sekvens. Petrus som hade varit ledsen att han hade somnat, han tog ett svärd och högg av örat på Malkos. Jag tycker det är lite rörande också att han ville försvara Jesus där i den här svåra situationen. Men då säger Jesus till honom, det är nog. Stick ditt svärd i skidan. Så tar han upp örat som ligger på marken och helar Malkos så att han får ett helt öra. Det var ett ganska grovt brott där, hugga av ett öra. Säkert grov misshandel. Men han helade örat på den här Malkos. Sen lät Jesus att torteras och misshandlas trots att han hade makt att kalla ner från himmelen all hjälp han kunde få. Men han gjorde inte det, för han skulle gå igenom det här för våran skull. Och så ber han för sina fiender på korset. Han lovar rövaren på korset en plats i himmelen. Och så säger han till hela mänskligheten så här, Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Han dör för sina vänner. Han dör för sina fiender. Han dör för hela mänskligheten. Så här visar Jesus i praktiken hur det här som han predikade i bergspredikan, hur det skulle omvandlas i praktiken. Han var inte en sån där som bara pratade, vet ni, utan han handlade efter det som han hade lärt ut. Och vad blir den konsekvens av det här? Det här som han hade gjort när han hänger på korset. Den omedelbara konsekvensen blir att den romerske vaktchefen som tillhörde ockupationsmakten prisade Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. Den romerske vaktchefen hade mött Jesus Kristus. För att du och jag ska kunna leva efter de här himmelska principerna, så är det bara Jesus själv som kan befria oss från vår naturliga själviskhet. Låt oss be. Tack, Herre Jesus Kristus, att du har gått före. Vi tackar dig för att du inte bara pratat massa läror, utan att du också omsatt dem i praktiken, hur vi ska göra, hur vi ska vara mot våra medmänniskor, Herre. Herre, du ser att vi är själviska, vi har gått vår egen väg många gånger. Men du, Herre, du gjorde inte det, utan du gick den väg som Gud ville att du skulle gå. Herre, vi ber att vi ska vara, du befriar oss från vår själviskhet, att vi kan se vår nästa i det vi gör. Tack för att du välsignar var och en här i detta rum, Jesus, i denna kyrka och denna sal. Att du älskar oss så innerligt och du vill leda oss på dina vägar. I Jesu namn. Amen.